Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Kopplarna och kopplerskorna spelar en huvudroll och man anordnar de här balerna och man söker hela tiden efter nya lokaler. Det var liksom ett sätt också att hålla sig undan ordningsmakten. Så att man befinner sig både mitt inne i stan, ibland händer det ju till och med att det anordnas baler på slottet, men också då ofta i utkanten av städerna på utvärldshus, och man åker till Djurgården till exempel, har picknickar och baler och arrangerar, verkligen anordnar prostitution på det sättet.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Snickarmästarens 17-åriga dotter Lena Kajsa Boman dras inför södra förstadens kämnarrätt år 1747 av fadern Anders Boman för olydnad mot föräldrarna. I rätten berättar Lena Kajsa snart detaljerat hur hon legat med en rad män i Stockholms övre skikt som kopplerskan Lovisa von Plath arrangerat. Rättsfallet ger en intrikat beskrivning av hur sexhandeln fungerade i Stockholm i mitten på 1700-talet. Det utvecklar sig till en historia om makt, begär och girighet, om hemliga nätverk och köpslående på utvärldshus, jungfruburar och horbaler. Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och verksam som forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Och hon är aktuell med boken Mamsell Bomans fall, nattlöperskor i 1700-talet Stockholm. Välkommen.
Tack.
Hur vanligt var det i mitten på 1700-talet att föräldrar anmälde sina barn till rätten?
Mm. Det har jag ingen riktig statistik på, men jag har hittat flera fall där det faktiskt förekommer att släktingar anmäler sina stökiga ungdomar inför rätten. Och kanske vill man ibland bara hota lite grann, skrämma upp dem lite, men ibland så leder det faktiskt också till att de döms till spinnhus.
Men vad var det för typ av... För på den här tiden så var det ju olagligt i princip att vara uppstudsig mot sina föräldrar.
Mm, det var det. Det var höga straff för det.
Vad kunde man få för straff för en sån sak?
Ja, enligt lagen så var det ju spöslitning och så. Om man var uppkäftig mot sina föräldrar. Sen vet jag inte hur ofta det faktiskt förverkligades. Lagen var ju oerhört hård, men det var inte alltid det.
Mm.
Rättspraxis stämde överens med lagen. Men som sagt, jag tror man tog till de medel man hade, och däribland var det här att man kunde hota med spinnhus.
Mm. Vi har ju tidigare på det här, men då, det var ju 1600-talet. Idag kommer vi hålla oss i mitten på 1700-talet. Mm. Då har vi haft uppe fall där faktiskt söner som har hamnat i slagsmål med sin pappa på fyllan och villan har dömts till döden mot pappans vilja egentligen. Mm. Din bok här, den bygger ju, alltså själva grundmaterialet här, det är ju ett rättsfall som där en Lena Kajsa Boman ställs inför rätta 1747.
Mm.
Och det är väl i princip för uppstudsighet och den typen av brott då?
Ja, pappan upplever att han har tappat kontrollen över den här flickan. Hon springer ute sent på nätterna, hon är uppkäftig hemma, hon har till och med knäpp med fingrarna framför näsan på honom. Och där går ju någon slags gräns då. Och så vet ju inte vi vad han har tagit till för maktmedel tidigare. Men han vänder sig till rätten i vart fall för att han tänker att han ska få bukt med den här jäntan. och kanske tänker sig att han ska få hjälp av statsfiskalen och hota med spinnhuset och så.
Ja, och jag menar, det var ju långt in på 1800-talet så var husaga, det var ju helt acceptabelt att man misshandlade sin familj.
Ja, men man kan utgå från att hon har fått smaka riset under sin uppväxt, absolut.
Ja, ja. Men vem var då Lena Kajsa egentligen?
Hon var vid det här tillfället 17 år gammal. Hon var uppväxt hos sina föräldrar som hade sedan några år tillbaka byggt ett hus på Hornsgatan, ungefär det Hornsgatspuckeln där. Mm. Pappan var snickarmästare. De hade det ganska gott ställt. Båda föräldrarna levde. Hon hade två syskon vid tillfället, två yngre syskon. Det bodde en informator i hemmet, så att hon hade förmodligen fått lära sig läsa och skriva. Och de verkar ha haft det ganska liksom, välordnade förhållanden, om man säger. En borgerlig familj.
Mm, en välsituerad borgerlig familj. Alltså. Mm. Ja. Men det som den här själva vändningen i den här historien, den kom ju egentligen efter ett tag, för att när rätten håller på och pressar Lena Kajsa här, så efter ett tag så börjar hon berätta de mest häpnadsväckande historier om hur hon är inblandad i allehanda affärer där hon, ja, prostitution helt enkelt. Så att, vad är det hon berättar egentligen?
Det börjar ju med att hon bekänner att hon har kommit i kontakt med kopplerskan Lovisa von Plath, och det har hon gjort vid ett tillfälle när hon faktiskt har fått ett godkännande av familjen att gå på en konsert på slottet. Då har hon med sig sin pappas Giselle som slags förkläde. Och när de då promenerar mot slottet genom Gamla stan så kommer de nog på att de istället för att gå på den här konserten så kan de ju faktiskt gå på en tillställning där de både kan lyssna på musik och dansa. Och det är lite oklart vem som leder vem här, men de hamnar i alla fall på en krog på Svartmansgatan. Det kan vara krogen Vita Björn kanske. Mm. Och där träffar de den här Lovisa von Plath och kommer att prata med henne, och bara några dagar senare så är hon hembjuden till Lovisa von Plath, som då bodde i tyska skolhuset alldeles i närheten. Och när Lena Kajsa kommer dit så har platskan, som hon kallades för, redan tre män på besök, tre höga herrar, och de köpslår över huvudet på den här flickan på franska. Lena Kajsa kan inte franska. Och baron Palmstjärna, tror jag han heter, vinner det här köpslåendet, och de, som det då hette, idkar köttslig beblandelse på en brits bakom en skärm i platskans hus.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är ju inte ett enstaka tillfälle, utan historierna staplas ju på varandra här också.
Ja, det här fortsätter sen. Det fortsätter med att platskan, när helst hon har någon man som söker en ung flicka, kallar på Lena Kajsa igen. Och hon behöver ju en massa betjänter som springer med biljetter, med lappar, som hon får smuggla in till den här flickan. Och du berättar ju också en del om hur hur pass fri hon ändå var att komma och gå som hon ville som 17-årig flicka i staden. Att föräldrarna inte kontrollerade henne varje ögonblick, utan att hon faktiskt kunde smita iväg ut och vara borta på söndagarna när de själva gick i kyrkan och på kvällar ibland och så.
Varför? För det är ju inte det här rätten riktigt pressar henne på egentligen, och ändå så bara, vad har du, varför tror du att hon berättar om massa tillfällen när hon säljer sex?
Ja, det är ganska gåtfullt faktiskt, och det förblir lite grann en gåta. Hela Lena Kajsa överhuvudtaget är ganska svår att förstå sig på. Och man märker ju också att rätten häpnar lite inför hennes ganska öppna bekännelser. Att hon, som du säger, bekänner saker som de heller inte frågar efter. Och det är lite svårt att sätta fingret på vad det är med den här flickan. Men jag kan ju följa henne i stort sett livet ut, visar det sig. För att hon fortsätter ju dyka upp inför rätten i olika ärenden. Och hennes historia är ju ganska anmärkningsvärd av flera skäl. Och det kan man ju bara spekulera i, jag kan inte veta, men hon uppträder ju på ett ganska gränsöverskridande sätt många gånger, och det kanske är så att hade hon levt idag så kanske hon hade fått någon diagnos, vad vet jag. Hon uppträder ju hotfullt också i andra sammanhang, också fysiskt hotfullt, och befinner sig hela tiden i någon slags marginal, så att
man måste ju ändå föreställa sig att pappan här måste ju varit ganska desperat när han ska ställa sin egen 17-åriga dotter inför rätten. Kanske inte riktigt vad han förväntar sig heller, att det här skulle framkomma i rätten. För han verkar ju inte ha anat det här riktigt, eller?
Nej, jag tror att det var. Han blev nog lite chockad faktiskt. Och han försöker ju också sen, när han inser vidden av det här, så försöker han förhandla med rätten och försöker hävda att han nu ska han börja bevaka sin dotter bättre, och han vill ta hem henne, han tycker att det har gått lite långt.
Ja, för hon sitter i häkte.
Hon sitter i häkte, hon blir ju, den här rättegången pågår ju då under flera månader. Och han får gå hem till Hornsgatan, men dottern sitter kvar i häktet. Och han börjar nog vekna lite grann, men rätten är styrnackad och de håller kvar henne där tills de har kört det här några varv, och man märker att de är oerhört nyfikna. De frågar och frågar. De frågar om allt utom om männen faktiskt, som ju Lena Kajsa berättar en hel del om ändå. Men när de har gått igenom allt så kommer de ändå fram till att de inte kan döma i den här frågan, eftersom det mesta har ägt rum då i staden, och då är det en annan kriminalsätt.
Men återigen, här får man ju ändå känslan av att det borde de kunna kommit fram till lite tidigare. Det verkar nästan som att de drivs av en otroligt nyfikenhet här.
Jag tror att det är lite så faktiskt.
Ja. Men vad skulle du säga, hur såg sexualmoralen ut i mitten på 1700-talet? Det är precis, vi har redan berört det lite, man har den här bilden av Sergels teckningar och Bellman, så man får ju känslan av att det är fritt fram vad man än håller på med där, men så kanske det inte riktigt var.
Nej, det är ett ganska schizofrent århundrade tycker jag, svårt att ringa in, men så är det ju annars sidan alltid, men en historisk tid när man har fått distans till den, så är det lätt att liksom kategorisera och uttala sig mer. Men just när man kliver ner på gatan och möter människorna och läser rättegångsprotokollen och inte bara statistiken, så blir bilden ofta mer komplicerad. Men just när det gäller sexualmoralen på 1700-talet, så finns ju de här ytterligheterna med den här oerhört stränga religiösa sammanhanget, som ju fortfarande var.
Men är det fortfarande dödsstraff på dubbelt hor vid den här tiden?
Enligt 1734 års lag så var det faktiskt fortfarande dödsstraff för dubbelt hor just.
Just när båda var gifta?
Ja.
Ja. Men det är väl sannolikt så utdömdes det inte så många dödsstraff i det här?
Nej, alltså rättspraxis och lagens tillämpning var ju ofta betydligt mildare än den faktiska lagen.
Så var det ju faktiskt på 1600-talet när det var som strängast också, att du fick ligga i för att bli avrättad för
ja, men
för
precis. Hår. Läser man lagen så är det ju rena Monty Python faktiskt. Men sen så ser det ju faktiskt annorlunda ut i praktiken.
Ja, men då är det alltså så här, det rättsläget här, det är att det är olagligt att ha sex utanför äktenskapet. Men prostitution är egentligen inget brott alltså.
Ja, det olagliga är ju själva sexuella praktiken. Men huruvida pengar är involverat är ointressant egentligen.
Men just koppleri, att underlätta prostitution, det var olagligt.
Så att om du kopplade, och det kan, kunde ju handla om också om att, alltså det här med pengars inblandning var intressant där också. Koppleri handlar ju om att du kunde se till att två människor möttes som inte var gifta med varandra. Och det var någonting som jag också har hittat i till exempel den här platskans praktik då. Mm. Hon kunde ju se till att folk som ville träffas, att hon upplät en lokal till dem så att de kunde träffas hemma hos henne till exempel, fast de inte var gifta.
Mm.
Och det var ju olagligt och betingade både kroppsstraff och straffarbete.
Mm. Men här Lena Kajsa då, vart någonstans skedde den här prostitutionen egentligen, om man följer det här rättsfallet?
Ja, det kan man ju faktiskt läsa ganska detaljerat om i det här rättsfallet.
Men fanns det bordeller liksom? Särskilda hus för prostitution?
Ja, ordet bordell används inte överhuvudtaget till att börja med. Men jungfrubur är väl motsvarigheten på 1700-talet.
Jungfrubur?
Ja, det är ett namn, det är ett ord som används då och som används av eftervärlden också. Och jag har försökt utröna lite grann vad det där kan ha varit för typ av hus. Och det verkar ju som att i de fall som har ju liksom gått till historien som jungfruburar, som Ahlströms jungfrubur på Bangensgatan, så tycks det snarare ha varit just kopplarna, för det var också var män, eller kopplerskornas hus som de upplät. Det verkar inte ha varit någon speciell lokal, utan det var liksom en lägenhet, ett boende helt enkelt, där man såg till att folk kunde mötas.
Mm.
Så att den här idén om bordellen som en separat sfär med liksom en speciella röda sammetsgardiner och det här, det är en 1800-tals konstruktion, någonting som kommer till då. Det finns ingen, jag hittar åtminstone ingenting sånt på 1700-talet.
Och det
är
gatuprostitution då?
Ja, men det förekom säkert alla typer av det som vi kallar för prostitution idag också. Men det är mycket, tycks vara kopplarna och kopplerskorna som håller i trådarna och försöker organisera de här mötena, för det kräver ju ganska mycket organisation just.
Mm.
Och då anordnas det till exempel baler, så ordet horbal dyker upp i alla möjliga sammanhang och tycks ha varit liksom tillställningar som ja, var ju förnöjelser även för andra nippemamseller och bodbiträden och enkelt folk liksom, där man åkte och dansade och roade sig, men där det också bedrevs prostitution, och att det var liksom en underförstådd.
Mm. Hora, det begreppet, det är ett gammalt begrepp som vi fortfarande använder idag egentligen.
Ja, det är nog det äldsta stigma vi har, skulle jag säga.
Ja. Men vem var hora på den här tiden?
Det var nog, och det är också ganska glidande sådär.
Men idag kan man ju använda det som ett nedsättande glåp. Ord.
Ja.
Eller det används ju ofta som det, mer än för att säga någon som faktiskt säljer sex för pengar.
Precis, och så var det ju också på 1700-talet. Mm. Och det fanns ju dels en juridisk beteckning, alltså att hor, det var ju den som hade då varit otrogen i äktenskapet.
Ja, sex utanför äktenskapet.
Sex utanför äktenskapet. Men sen kunde du ju också använda det mot en kvinna som betedde sig lösaktigt eller... Det kunde ju också vara, men samlade liksom upp allt som var skamligt, kan man säga, ungefär som idag egentligen.
Mm.
Så att beroende på vem du frågar så var ju horan kanske lite, ja, och inte alltid kopplat till sex heller. Och frågade då Gustav Haldin, som jag skriver om i den här erotomanen som jag skriver om i boken, ja, men hans beteckning var ju mer kanske kvinnan som faktiskt visade lust. För det var inte riktigt okej. Så att det kan ju till och med ha varit så att i högre utsträckning, idag så är det ju den som tar betalt, som säljer sig liksom.
Mm.
Tror jag att definitionen idag är. Och då kan det ju vara att du säljer ut dig själv på något sätt, att du gör avkall på dina principer. På 1700-talet så var det kanske snarare en fråga om att du alltför öppenhjärtligt visade lust, så att en kvinna som tog betalt kanske var mindre av en hora än den kvinna som låg runt av sin egen lust, om man säger så.
Mm. Alltså, om man nu fick den här stämpeln på sig, vad innebar det för en kvinna? Både, om vi, nu tittar vi på Stockholm här, men det, jag menar, de flesta människor bodde ju ändå utanför Stockholm i den här tiden. Men jag menar, man har ju talat om liksom byhoran och sånt där.
Mm.
Hur levde de egentligen?
Jag tror att då, precis som idag, så var det nog oerhört svårt att bli kvitt en stämpel när man väl hade fått den på sig.
Mm.
Så att det kunde ju bli en självuppfyllande stämpel, om man säger så. Om du får det ryktet så kanske det till slut är det enda sättet du kan försörja dig på. Ett bra exempel på en kvinna som hela sitt liv fick kämpa med det här stigmat är ju Ulla Winblad. Som i verkligheten hette Maria Kristina Källström.
Som förekommer i Bellmans.
Precis, pista. Bellmans musa. Mm. Och som sagt, hon var ju en verklig kvinna. Men hon drabbades ju av det här horstigmat oerhört tydligt och tidigt i livet. Och det följde henne livet ut.
Mm. Men det finns ju väldigt dubbelhet i det här. Man har ju, för vi pratar om det här en väldigt speciell tid, 1700-talet. För att man har ju massa historier om det som kallas mätresser då, men jag vet inte vad man ska kalla dem, någon slags älskarinne, men som naturligtvis får massa gåvor och så av de här höga männen de umgås med. Men där får man ju ofta känslan att de kan ha haft ganska stort inflytande över politik och sådana saker.
Mm.
Eller var det inte så i Sverige? Sverige kanske var ett specialfall. Jag kanske mer har snöt in på Frankrike här.
Ja, men vi var ju väldigt inspirerade av Frankrike i Sverige också. Och även när det gäller maitresse faktiskt.
Ja.
Så att det fanns ju mer eller mindre institutionaliserat i Sverige också.
Vi vet ju det att normalt sett i Sverige så tog ju kungarna väl hand om sina barn som föddes utanför äktenskapet.
Ja.
Det var det normala. Alltså.
Det fanns ju något slags frilloväsende sen längre tillbaka också.
Men det är inte samma sak som att vara en hora då?
Ja, det där är ju också... Jag tror att det finns kopplingar till det här med betalning just.
Mm.
Att om du blev maitress eller blev upplockad av någon herreman... Så om du då visste att förhandla du till ett riktigt bra pris, och det här handlar ju om att du fick en månatlig liksom, försörjning, så såg ju det kanske lite bättre ut än om du sålde dig för billigt.
Så det handlar om priset?
Så att, lite grann kan det ha varit så. Det här är, nu är jag ute lite på svag is, känner jag. Men det här är också... Man kan ju verkligen föreställa sig att det här präglade samhället i stort.
Mm.
Att om du såg de här kvinnorna som var mer eller mindre upp, älskarinnor då åt hovmän till exempel, eller åt kungens bror hertig Karl, som var mycket svår på kvinnor, och att man hade de här lysande dräkterna, du kunde bygga dig en förmögenhet mer eller mindre, du kunde få en fin våning, du kunde åka runt i din egen vagn, du gick på baler med höll hertigen under armen. Alltså, det här gjordes ju mer eller mindre öppet. Man kan ju verkligen föreställa sig att det här framstod som lite grann ett maskhål i ståndssamhället, som ju var väldigt strikt annars. Att du som kvinna ändå kunde... Alltså, det fanns någonting att sikta på. Lite Askungesaga sådär. Att du skulle kunna bli upptäckt av den här mannen och betagen som höll dem. Men det betyder ju inte att det var liksom folkligt... accepterat egentligen.
Nej.
Och det kan man ju se inte minst genom de här fruktansvärt otäcka hordikterna.
Ja, det är chock. Ja, de är ju nästan en modern människa.
Ja, de är groteska. Och de handlar ju ofta just om namngivna kvinnor, tycks det. Och kvinnor som just har fått den här statusen och liksom kommit upp sig till synes då, fast på de här premisserna.
Mm. Lovisa von Plath som är inblandad i den här rättshistorien, du har ju hittat ett antal dikter och sånger om henne, eller hur?
Ja, hon figurerar ju också i såna här groteska.
Hon hade en ganska lång karriär också inom.
Ja, hon måste ha varit en kändis eller ökänd kvinna hos väldigt många stockholmare, alltså förmodligen känd till utseendet av de flesta stockholmare kanske.
Ja, det nämns i den Bellman-dikt, det nämns att hon bor i ett stenhus, vilket som är ett tecken på att hon ändå hade en del pengar.
Ja, det där kan man ju fundera lite över. Hon, när vi mötte henne första gången där 1747, då bodde hon ju i tyska skolhuset, ganska enkelt tyckte som. Hon bodde grannar med en präst som flyttade därifrån ganska snart. Men hon drog ju också in sina grannar i den här verksamheten, hustru Rangstedt till exempel. Hon har flyttat runt ganska mycket.
Men det kanske var något man gjorde den här tiden.
Det verkar vara ganska vanligt att man är rätt rörligt samhälle överhuvudtaget. Och inte minst just sexhandeln är väldigt rörlig. Men på 1760-talet så flyttar hon upp på norr i trakterna runt Surbrunn där. Och som sagt, i Bellmans dikt så står det att hon bor i det orappade stenhuset.
Mm, mm.
Och det antyder ju att det är ett lite finare hus. Men man kan också gå till mantalslängden och kronotaxeringslängderna och se att hon är rätt fattig. Och det ser man inte minst på det faktum att hon går i personlig konkurs på 1760-talet också.
Så det var inte sån lukrativ verksamhet egentligen? Eller hon kanske var svårt att hålla pengar?
Nej, det tycks ju inte så. Och det kan man också se i det här rättegångsfallet med Lena Kajsa, att det är inga stora pengar det rör sig om. Hon var förmodligen inte någon riktigt skicklig kopplerska i alla händelser.
Nej.
Och man ser ju på henne när hon lämnar in den här ansökan om personlig konkurs, då listar ju hon också sina ägodelar. Så där kan man ju se vad hon faktiskt äger och har.
Det var inte många prylar hon hade.
Nej, och det mesta som har något av värde har liksom koppling till sängen. Det är så här dunbolster och kuddvar och sådana saker.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det märkliga med det här rättsfallet, det är ju så uppenbart att hon är kopplerska. Men som jag förstår det så varken Lena Kajsa eller Louisa von Plath fälls i det här rättsfallet. Det finns inga direkta handlingar på det, men det är så du tolkar materialet.
Ja.
Sannolikt fälls de inte, för de dyker inte upp i några spinnhus eller något sånt.
Nej, det verkar som att de klarar sig undan. Det går inte att se hur man resonerade i det här fallet, eftersom det då remitteras till stadens gymnasiet. Och från det året så finns inte domstolsrättegångshandlingarna kvar. Så att, tyvärr så kan vi inte se hur den rätten resonerar. Men de finns ju inte med i några fångförteckningar från det året, 1748. Och bara något år senare så står faktiskt Lena Kajsa inför rätten igen.
För vad då?
Redan 1748, alltså året därpå, så står de faktiskt inför rätta igen. Den här gången inte som anklagad, utan som vittne för att hennes pappa anklagar en granne och vän till familjen. Han har nämligen försökt sätta dit Lena Kajsa igen. Han anser att den här flickan inte har gjort bot och bättring, trots det här långa, segdragna rättegångsfallet hon har varit indragen i tidigare. Så han försöker liksom sätta dit henne genom att lura henne att gå i fällan igen.
Mm.
Han klär ut sig till en officer och stämmer träff med den här flickan.
Det är ju så helt otroliga berättelser.
Ja, men man får verkligen inblick i hur livet i den här familjen ter sig också. Hur liksom relationen till grannar och hur de umgås med varann. Och hur de här männen som försöker stämma träff med Lena Kajsa också söker upp pappan och lurar honom på avväg. Alltså det är väldigt mycket detaljer i de här fallen som är rätt spännande.
Men om vi hoppar tillbaka lite till pappan då, Anders Boman här som var snickarmästare. Alltså, men det är ju relativt ansett yrke får man väl ändå säga.
Ja.
Och hade möjlighet att tjäna en del pengar. Vad skulle det betyda för honom om det blev liksom allmänt känt att hans dotter var prostituerad?
Ja, alltså förmodligen så var ju det... Om han inte kunde hålla reda på sitt eget hus, det var ju ett väldigt patriarkalt samhälle det här. Så låg han nog ganska pyrt till, om man säger. Och han hade ju lyckats bygga sig en, även om det var ett mycket tufft yrke många gånger, och var finsnickare och bygga möbler som han gjorde, så verkar han ha lyckats ganska väl då, som kunde bygga sitt eget hus, och han hade liksom byggt upp en status och så att det stod väldigt mycket på spel.
Men man brukar ju säga det att prostitution det är det äldsta yrket och så där. Jag vet inte varför man säger det. Jag tycker det låter konstigt att det skulle vara, det borde väl vara jägare eller någonting, men
ja, kan man tänka.
Men har det alltid varit stigmatiserande att vara prostituerad?
Ja, det där råder ju delade meningar om. Det finns ju sådana, det har ju skrivits historier som har velat separera liksom horstigmat från just prostitution. Jag tycker alltid att det blir, det är svårt eftersom de samhällen man då studerar är någonting helt annat med en annan tro. Alltså att man har lyft så här, tempel, prästinnor.
Men det är väl inte vara prostituerade
egentligen? Då är det ju inte prostitution. Nej,
de är ju prästinnor.
Då är det någonting helt annat. Ja. Så jag tycker att det är väldigt svårt att jämföra det. Och jag tycker även på 1700-talet så är det ju inte, alltså det är svårt att jämföra med det också. För att då tänker man ju sig inte, jag tror inte man gör samma uppdelning mellan yrke och försörjning, om man säger så. Det var ett sätt av många att försörja sig på. För kvinnor så var det ju oerhört begränsade möjligheter att försörja sig. Du var ju liksom låst på många sätt. Det var inte många yrken som var öppna för en kvinna. Och hade du då inte, var du då inte underordnad din pappa som försörjde dig eller en make som försörjde dig, så var du ju tvungen att hitta ett sätt att få liksom till ditt uppehälle. Så.
Mm.
Så att det var väl, man var tvungen att liksom försöka på alla möjliga sätt och sälja det man hade att sälja, helt enkelt.
Mm. Men du ser inte egentligen att prostitution någon gång har varit liksom helt okej? Okay. När du tittar på om vi hoppar tillbaka i historien sådär.
Nej, jag har svårt att se. Nu har ju inte jag gjort några studier liksom längre tillbaks, men jag har mycket svårt för de här studierna som man försöker alltid på något sätt hitta någon era i historien där det här inte har varit fallet. Och jag tycker att de har ju hittills motbevisat, skulle jag säga, att det oftast handlar om att man åtminstone agerar ur en väldigt underordnad position som kvinna.
Mm. Men Louisa von Plath i alla fall, när man följer henne i livet, så får man ju ändå bild av att hon lever ju egentligen väldigt föraktad och ett liv i fattigdom egentligen. Så det är inte så lukrativt så här. Men om vi kollar Lena Kajsa, vad händer med henne längre fram i livet?
Ja, hon är ju faktiskt bara ytterligare ett par år senare, 1750, så dyker hon upp, upptäckte jag av en slump, i rättegångshandlingarna igen. Och den här gången heter hon inte längre Boman, utan hon heter Hasenkampf. Hon har gift sig med en adelsman som enligt mantalslängderna är fattig och bor granne med pappan på Hornsgatan. Och det kan man också bara spekulera i, men man kan ju anta, eftersom då pappan tycks ha sålt sitt hus också i samma veva, att han får betala en hemgift för den här flickan och köper sig fri från ansvaret för henne. Och hon gifter sig in i adeln med allt vad det innebär i form av privilegier. Och den här adelsmannen kanske får då en god hacka med pengar.
Mm.
Och de fortsätter att leva rätt stökigt. För anledningen till att de dyker upp inför rätten, det är att de inte har betalat sin hushyra till den här stackars hyresvärden, som också upplever ett oerhört... Alltså de är väldigt stökiga. Det springer på nätterna i det här huset. Och det klampar i golvet och det klappar på dörrarna. Och Lena Kajsa har uppträtt hotfullt. Och,
det är ingen drömgranne det här.
Ingen drömgranne. Och den här Hasenkamp tar sig för med att lipa åt hyresvärden i förmaket, till rätten också. Så att de är inte så trevliga.
Nej. Men det går så långt sen som att de flyttar från Sverige.
Ja, precis. De får barn också. De får en liten son.
Mm.
Och de flyttar till Ryssland.
Mm. Var det vanligt den här tiden att man flyttade till Ryssland?
Alltså, ja.
Det är ju ändå arvfien när vi pratar om.
Ja, precis. Det vågar jag inte uttala mig om riktigt. Men det är ju väldigt trafik, kan man säga. Överhuvudtaget så är ju folk väldigt rörliga. Det tycker jag. Och reser mycket. Och han tar ju tjänst då i Ryssland, den här Hasenkamp som han heter. Och där trodde jag att jag hade tappat bort dem, att de skulle försvinna. Men det visade sig att de dyker upp så småningom igen.
Vart hittade du dem då någonstans?
Jo, dels så finns de ju då i adelskalendern. Så Lena Kajsa är ju inskriven där, så att det är ingen tvekan om att det är henne det handlar om, att det är hon, samma kvinna. De får två barn, kan man då se i adelskalendern, och man kan också se att, att de skiljer sig så småningom.
Var det vanligt vid den här tiden att man skilde sig?
Nej, det var inte särskilt vanligt. Det krävde ju prövningar och så för att du skulle få lov att skilja dig överhuvudtaget. Men det visar sig att Lena Kajsa kommer tillbaka till Stockholm då, som frånskild, och hävdar istället att hon är änka. Och det var ju ett sätt kanske att få större möjligheter att driva just näringsverksamhet. För att som änka så hade du ändå lite fler möjligheter att göra det.
Vet vi vad för typ av näringsliv, om hon drev någon näringsverksamhet?
Ja, hon ansökte och fick tillstånd att nu tappar jag bort ordet.
Vad var hon gjorde då?
Ja, hon höll spisrum.
Alltså, typ av restaurang? Alltså,
ja, men serverade mat och kanske också för övernattning.
Ja, ja, ja.
På Baggensgatan under en period.
Ja. Vad spännande att det går att följa en människa den här tiden. Ändå. Ja. Så pass detaljerat som du har lyckats göra, alltså, här, måste jag säga. Vad får du för bild av Lena Kajsa egentligen?
Hon är lite svårfångad, tycker jag.
Men ändå en fri, men stökig, men hon måste ju ändå vara en rätt fri människa.
Ja, hon hålls inte tillbaka av normer, om man säger så.
Nej. Gränslös.
Hon verkar lite gränslös, men tar sig också uppenbarligen för med saker, som att bara den här resan till Ryssland och sen att hon faktiskt reser tillbaka till Stockholm på egen hand. Då har hon ju sonen här som är vuxen.
Vet man hur det gick för sonen sen längre fram?
Ja,
eller sönerna?
Honom skulle man kunna skriva en egen bok om. Yes. Han verkar ha varit hår av hin, denna son.
Det är det som kallas arvsynd.
Ja, precis. Ja. Nej, han figurerar ju i flera rättegångsfall han också. Flera fall som har att göra med lägersmål eller utomäktenskapligt umgänge också. Men han rövar också bort en kvinna vid ett tillfälle. Försöker gifta sig med henne. Och sen så flyttar han tillbaka till Ryssland så småningom. Och där gifter han sig faktiskt istället med sin halvsyster.
Och fick man göra det ens?
Ja, tydligen. Man kanske fick det inom adeln.
Mm. Jag vet att du har ju forskat ganska mycket på just prostitutionen på 1800-talet. Så jag känner att... Mm. För att vi använder ju inte ens begreppet prostitution i mitten på 1700-talet. Men vad är det som händer på 1800-talet med prostitutionen i Stockholm?
Ja, då blir ju den reglerad. Det här börjar ju med en rädsla för könssjukdomarnas spridning.
Vad är det för könssjukdomar vi pratar om?
Det är framförallt, på 1700-talet gör man ingen skillnad, utan då tror man att det är en och samma. Alla könssjukdomar, och det är syfilis.
Ja.
Och den har ju stor spridning också på 1700-talet. Och finns ju fruktansvärda beskrivningar av hur folk och hela byar liksom drabbas av syfilis.
Så det var allmänt, det var inte bara bland prostituerade det spreds?
Det är ju en gräslig sjukdom som spred, och det finns också barn som föds med syfilis, och det finns...
Ja, du har så här, i din bok så finns det en otäck bild på en ung kvinna som inte har någon näsa.
Ja, det sattes ju ofta på näsbenet just, som vittrar sönder, och näsan kan trilla av. Lovisa von Plath får ju tillnamn på slutet, hon kallas för näslösa.
Så alltså, sannolikt hade hon syfilis?
Ja, det kan ju vara en förklaring.
Ja.
Men under 1800-talet så försöker man börja få bukt med det här, och tidigare så har man ju gjort liksom insatser också och tittat på rörliga folkgrupper just och så för att försöka stävja det här. Men under 1800-talet så började man mer och mer skjuta in sig just på kvinnorna, och man resonerar så att eftersom det är fler män som är smittade, så måste det vara så att män blir smittade och kvinnor sprider smittan. Så resonerar man.
Jaha.
Och då börjar man skjuta in sig då på kvinnor som man tror sprider smittan. Och då är kvinnor då som har sex med väldigt många män. Och då blir det de här kvinnorna som återkommer och som säljer sex. Så att man hämtar då inspiration från Paris och London, där det redan är reglementerat prostitution. Och så inför man en reglementering som i Stockholm påbörjas vid mitten på 1800-talet.
Mm. Vad menar du med reglementering? Att man styr upp det med lagar och regler?
Då styr man upp det med lagar och regler. Man ålägger kvinnor som försörjer sig på sjölevnad, som det heter, att besikta sig varje vecka. Så att man inrättar en besiktningsbyrå med läkare dit de här kvinnorna får gå, och så får de ett friskhetsintyg om de inte har några symptom. Och om de är smittade av könssjukdom, då skickas man till kurhuset Eira som låg på Kungsholmen. Och utöver det här då, så skapar man också ett speciellt regelverk som de här kvinnorna skulle hålla sig till. Så att det blir mer och mer också, inte bara den här hygieniska faktorn, utan också en socialhygienisk faktor. Alltså att man vill inte se dem i staden. Så i samma anda som man börjar på liksom rensa upp hela staden från latriner och från all osynlig orenhet liksom, så vill man också städa bort den här moraliska sörjan som man tycker att det är då. Och då gör man det genom att kontrollera de här kvinnorna, så att det skrivs ett detaljerat reglemente som de ska hålla sig till. Som
har du några exempel på? Typ,
ja, alltså det är ju ganska absurda regler. De här kvinnorna får inte vara ute efter 11 på kvällarna. De får inte stå still under gatlyktor. De får inte stå still i portgångar. De får inte gå i grupp. De får inte gå för fort. De får inte gå för långsamt. De får inte stå still under gatlyktor. De får inte klä sig uppseendeväckande. De får inte tilltala folk på gatan.
Det låter ju som regler som är rätt svåra att leva upp till.
Det var ju omöjligt att leva upp till. Så att det här, de här kvinnorna bröt ju ideligen mot det här reglementet. Och dessutom var det ju så att de inte fick röra sig i vissa delar av staden. Så vissa platser var, och det var ju, representerade väl kanske två ytterligheter ur stadsgeografisk synpunkt. Dels fick du inte vara i de här finare kvarteren. Du fick inte vara i nöjeskvarteren runt Hotell Rydberg och de här liksom nöjespalatsen. Du fick heller inte vara i Gamla stans gränder där det var liksom risk för att det skulle uppstå kotterier och bråk.
Vad blir konsekvenserna då att man styr upp det så tydligt?
Ja, dels så blir det ju, tillkommer ju det här begreppet prostitution och får en definition. Så att det kopplas väldigt tydligt till de här kvinnorna. Och de skiljs ut som en separat kategori. Och det får ju konsekvenser i sin tur. Det här är ju också den tid då man börjar på intressera sig för mentalitet och för kroppar och kopplingen däremellan, om man säger så. Så att man börjar liksom undersöka de här kvinnorna. Att man blir ju oerhört intresserad av vilka de är. Och man liksom blir besatt nästan av att beskriva och kategorisera och förklara de här kvinnorna. För att de stämmer ju heller inte riktigt in på en bild av kvinnligheten som blir allt mer separerad från manligheten under 1800-talet. Det blir en tydligare dikotomi än vad det har varit under 1700-talet.
Särskilt i borgarklassen? Eller?
Ja, det är ju därifrån det emanerar den här bilden av liksom kvinnan som något slags moraliskt högre stående väsen. Som är någonting helt eget från gässan till tårna liksom, och genomsyrar hela kroppen. Och det här, man beskriver det här på olika sätt. Så att då blir ju de här kvinnorna lite grann en anomali som måste beskrivas och förklaras, och det blir ett väldigt intresse för dem helt enkelt. Det skapas massa ny kunskap kring de här kvinnorna.
Vet man hur många prostituerade fanns i Stockholm då i mitten på 1800-talet?
Ja, man vet ju, eftersom det skapas då så mycket kontrollmekanismer kring de här kvinnorna, så vet man ju ganska exakt hur många kvinnor som är, åtminstone de som är byråskrivna. Och nu minns jag inte det exakt, men om det är runt...
Men är det hundratals eller tusentals?
Ja, nej, det är hundratals mer. Alltså runt sekelskiftet så har det ju 300 000 invånare ungefär i Stockholm.
Vet man vilka män det var som gick till prostituerade?
Ja, det vet man ju lite mindre om.
Om vi hoppar tillbaka nu till 1700-talet här, då får man ju ändå det här rättsfallet, så får i huvudsak liksom finare herrar, men det är ju ändå bodbetjänter och sånt som förekommer här också. Alltså.
Precis.
Så att det är liksom både högt och lågt någonstans.
Ja, det är en väldigt, väldigt bredd faktiskt.
Men som du sa, det var inte så dyrt heller. Om man ser
nej, om man ser till det här rättsfallet så blir man lite förvånad över. Så att det var nog alla kategorier av män egentligen. Men de som har lämnat några spår efter sig är väl kanske just de män som faktiskt själva skriver och berättar om det. Och de hör ju allmänhet till de övre klasserna.
Du har redan nämnt något namn tidigare. De som beskriver, om vi hoppar tillbaka till 1700-talet nu igen. Ändå, hur beskriver de det här då? Det här fenomenet.
Ja, Det beror ju också lite på vem du läser och vem du frågar efter. Ja, men det finns ju en... Du tänker kanske på Gustav Haldin då.
Vi kanske ska ändå ta den mest kända, alltså Bellman.
Ja,
för att
ja,
jag menar, där upphöjs ju den prostituerade kvinnan nästan som någon slags gudinna till och från. Men inte bara, utan det är väldigt dubbelt där, eller
hur? Ja, och ofta inom ramen för samma poem.
Ja.
Att du har de här kvinnorna som beskrivs som, ja men just, de är nymfer och de är hedinnor och de omges av grekiska gudaväsen och det liksom beskrivs som väldigt så. Och sen så nästa strof så ligger de under ett bord på en krog med kjolarna över upphöstade liksom.
Jag tyckte det var väldigt intressant i boken du skriver just att det här att normalt sett så har Bellman en människokärlek även för de mest förtappade människorna. Men inte för Louisa von Plath.
Nej, just...
Det är han väldigt hård alltså.
Ja, den är faktiskt rakt av ganska fördömande. Och då är ju hon död när han skriver den dikten.
Ja.
För det handlar ju om hennes hädanfärd över Styx.
Ja.
Mm. Ja, just när det gäller Bellman så är ju han, ställer han sig ofta på Ulla Winblads och hennes systrars sida, liksom, mot de här paltarna som haltar in och förstör festen.
Vilka var paltarna?
Det var ju motsvarigheten till 1800-talets sedlighetspolis, eller de som hade i uppdrag att liksom hålla uppsikt över de här kvinnorna och gripa dem.
Ja.
Och de jobbar ju på beting, så att ju fler de grep, desto större lön fick de.
Ja, det var... Paltar, det var inget ansett yrke.
Nej, det var kasserade män, statsvakten kan man säga. Som ja, kanske,
så det var inte vanliga poliser, utan det var liksom någon slags lite, sämre poliser.
Precis, ja. lite lägre status på dem. Ofta så kunde det ha varit någon defekt som gjorde att de inte kunde tjäna fullt ut då, som poliser, utan de kanske var... såg dåligt eller hade skadat sig eller var ja, något som inte riktigt stämde. Så att man var ganska tacksam att driva med de här. Och då ställer sig Bellman på de här kvinnornas sida. Och ofta så framställs det som att ja, men det här det är ju fest och glam och stoj och stök. Och det är både män och kvinnor som liksom dansar runt och på de här balerna. Och det är liksom orgiastisk iver. Så att kvinnorna kan ju också beskrivas som... liksom mycket villiga och liksom med på... Det är fest, liksom.
Mm, mm.
Party.
Just det.
Men då får man ju komma ihåg att de här männen kunde ju ofta gå hem till en helt annan värld.
Ja, de hade ett ordnat hem vid sidan om det.
Ja, åtminstone några av dem.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det finns också mycket dikter och sånger och så som beskriver prostituerade. Vad får man för bild där?
Ja, de är ju ofta...
För det är inte bara Bellman som skriver om det.
Nej, precis. Och Bellman är ju mycket, mycket populär vid den här tiden. Det märker man ju också i privata anteckningsböcker och så, att folk har varit på krogen och hört någon av hans visor långt innan de har blivit tryckta och kom ut på 1790-talet. Så har de ju då skrivit ner vad de har hört. Så att de är ju verkligen spridda. Men det finns ju också en annan muntlig kultur som inte har den här ömsinta blinkningen liksom, utan är mer rakt på. Och de finns ju också nedtecknade i privata anteckningsböcker och sådär. Och där är det ju en fullständigt grotesk bild av de här kvinnorna som är oerhört hatisk, skulle jag säga.
Det är rent kvinnohat.
Det är rent och skärt kvinnohat som kopplar samman död ofta med sex och exkrementer och allt du kan komma på som är otäckt och obehagligt. Det är liksom, de är oerhört hatiska.
Men du, om vi ska försöka hitta något sätt att sammanfatta ändå det här. Huvudämnet här någonstans är ju ändå prostitution i mitten på 1700-talet. Om du skulle liksom sammanfatta vad vi vet om prostitution i den här tiden?
Ja, då kan man väl säga dels att den är väldigt rörlig och ombytlig.
Vad menar du med rörlig?
Ja, rent faktiskt. Alltså att man inte, den är mer knuten till personer, kanske man kan säga, än till platser. Just att bordellen inte har blivit det här liksom.
Det finns inte de här tydliga institutionerna.
Nej, utan det är kopplarna och kopplerskorna spelar en huvudroll, och man anordnar de här balerna och man söker hela tiden efter nya lokaler. Det var liksom ett sätt också att hålla sig undan ordningsmakten. Så att man befinner sig både mitt inne i stan, ibland händer det ju till och med att det anordnas baler på slottet, men också då ofta i utkanten av städerna på utvärldshus, och man åker till Djurgården till exempel, har picknickar och baler och arrangerar, verkligen anordna prostitution på det sättet. Det är väl en del av det. En annan skillnad från 1800-talet är ju att det vi skulle kalla för prostitution mer var ett utslag av omoral hos den enskilda kvinnan eller mannen, som det också var olagligt för. Men under 1800-talet så blir det mer en kollektiv identitet hos kvinnorna just. Det skulle jag säga är någonting
som utmärker. Det var en individuell omoral på 1700-talet och liksom mer att man får en grupptillhörighet på 1800-talet.
Precis, att det blev en tillskriven identitet mer på 1800-talet.
Och det är väl där vi är idag också, eller hur?
Ja, det kan man säga. Och idag så kanske man mer kopplar det till att du har gjort på något sätt gjort våld på ditt eget jag. Koppla skammen ofta till idag, skulle jag säga. Just under 1700-talet, på 1800-talet så började man ju se den ekonomiska transaktionen som en förutsättning för prostitution. Men på 1700-talet så var horan någon som drevs av egen lidelighet och lust.
Man tänkte inte på det här med pengarna så mycket.
Nej, det var ju liksom inte med i definitionen överhuvudtaget. Men det under 1800-talet var liksom själva definitionen på prostitution.
Man får ju också, om vi ska återvända till det här rättsfallet då med Lena Kajsa, som, om man ska tro henne där, så är det ju massa tillfällen hon inte ens får betalt.
Nej, och det här uppehåller sig rätten lite vid och tycker att det är lite märkligt.
Ja, men det kan ju vara så att hon ljuger också.
Ja, det kan vara så att hon ljuger, men det framstår ju både för en nutida läsare, tror jag, och för den rätten som skulle döma i fallet, som att hon faktiskt gav en, som hon själva säger, en sannfärdig bekännelse. Så att hon svarar väldigt direkt och, liksom, och också summor kan hon redogöra för och vem som fick vad och så.
Kan det inte ha varit så att hon bara var väldigt intresserad av sex?
Det kan naturligtvis ha varit så. Alltså jag tänker att hon förmodligen var nyfiken och tyckte det här var lite häftigt och spännande.
Ja, och träffa de här höga herrarna, ja, och de här lokalerna. Ja.
Och det är klart att den aspekten av historien glömmer man ju ofta bort. Att det är klart att den också finns. Och att det här kanske för några också framstod som en ganska glamorös och spännande värld, inte minst som man kanske hade sett de här kvinnorna i tjusiga kläder som färdades i hertigarnas vagnar och så. Mm. Så att den aspekten fanns ju naturligtvis av det också. Att det fanns en kanske spänning. De här kopplerskorna och kopplarna var förmodligen jätteduktiga på att fånga upp de här kvinnorna och flickorna som ville ha bekräftelse. Eller, alltså det är ju också en tid då individualiteten börjar gro lite grann.
Mm. Men det är också en tid när man får en känsla av att folk spelar teater med varandra hela tiden.
Ja, men det genomsyrar verkligen allt. Aha. Det var något oerhört påfallande, tycker jag.
Det är som att de är på en scen och att de spelar.
Ja, och det är ju någonting som det har skrivits om en del också. Det här med, det har ju att göra med offentligheten som växer fram och att ett nytt förhållningssätt till omvärlden helt enkelt. Men det blir så påtagligt i de här rättegångsfallen där man också använder sig av teatern som ett sätt att förhålla sig till andra människor, som ett sätt att du använder förklädnader för att lura människor och för att bedra människor. Det är också tydligt i Gustav Haldins förhållande till de här kvinnorna och flickorna som han ständigt förför. Mm. Att du hela tiden spelar en roll och att det finns en underförstådd överenskommelse om att du inte ska bryta den här rollen, även om båda vet om att man befinner sig i någon slags
Eller jag tänker också på den här familjevännen som försöker lura Lena Kajsa, som klär ut sig till officer. Liksom. Ja. Man undrar verkligen vad de håller på.
Ja, men sen måste du verkligen... Ja, men de måste ju lägga ner mycket möda på detta, tänker jag.
Ja. Mm. Man undrar ju otrogna folk var. Det är ju naturligtvis omöjligt att veta, för jag menar, rättsfallen kan ju... Det måste ju vara toppen på isberget ändå.
Ja, det är de fall som kommer fram. De fall där, ofta så är det då kvinnor och flickor som har blivit gravida. Det är ofta då det först det kommer inför rätten. Det är då du kan dölja det. Sen är det ju många fall också där man har gömt döda barn på vindar. Och det är barn som upphittas i strömmen. Och det är barn som upphittas också på trappan till mer välordnade hem och så. Så att det föds en massa barn utanför äktenskapet. Och som du säger, det är ju ett fåtal av de här som kommer inför rätten naturligtvis. Det föds ju naturligtvis många flera barn. Och det händer många, betydligt fler fall av sex före äktenskapet och utanför äktenskapet också, än vad som faktiskt kommer fram i rättegångsfallen. En spännande källa är ju Årsta fruns dagböcker.
Just det. Vad får man för bild där då?
Ja, den är ju ganska förskräcklig.
Yes.
Ja, det är ju, dels så skriver ju hon om sina pigor och drängar som hon har jättesvårt att hålla styr på. De far ju på horbal och de ligger med varann och de förför ju. Det allra värsta är väl att hennes egen son, den här olycksaliga Hans Abraham, också beblandar sig med det här otuktiga tjänstefolket. Så att hon har ju ett väldigt sjå med att hålla reda på honom.
Men det kanske inte är så en stor skillnad mot idag egentligen. Det är bara att idag så ser... Jag menar, idag är det okej att ha flera sexuella relationer. Ja. Och du behöver inte vara gift för att ha sex.
Nej, precis.
Alltså, det är väl ungefär vad man förväntar sig av unga människor.
Idag så har vi en helt annan syn på det naturligtvis.
Ja.
Även om vissa drag faktiskt fortfarande lever kvar. För horstigmat har vi inte riktigt kvitt.
Nej, det lever kvar, ja. Absolut. Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och verksam som forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Aktuell med boken Mamsell Bomans fall, nattlöperskor i 1700-talet Stockholm. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.